4 december 2025.
Ett gäng löpare joggar mot Vinterviken när de plötsligt hör rop på hjälp. På marken ligger en ung man och han är allvarligt skadad.
Jag vet inte om det var någon överlevnadsinstinkt som kickade igång, för att när jag såg vad som hade hänt, då var det verkligen bara så här, aj fan, nu hjälper vi den här personen.
Men gärningsmännen har gått på fel person och våldet är extraordinärt. Killen på marken har fått sin ena hand avhuggen.
Jag har aldrig varit med om något liknande med den här typen av våld. Det första man fick höra var att en hand hade amputerats.
Petri Krim den här veckan om macheteattacken i Vinterviken. Jag heter Jenny Hellström.
Och jag heter Linus Lindahl.
Vinterviken, säkert har många som lyssnar på det här en relation till det här området i Stockholm efter Mats Wahls hyllade ungdomsroman som blev film 1996 och en nyinspelning för bara några år sedan. Det är en klassisk kärlekshistoria mellan en ung kille och en tjej från helt olika världar. Det är fattig, möterik, Fågelvägen är det bara några hundra meter som skiljer dem åt över Mälaren.
Vi ska till Vinterviken nu, men för något helt annat. En attack på en 19-årig kille som fick ta emot 8 hugg på olika platser på kroppen med macheteliknande kniv. Och det här är ett våld som beskrivs som oerhört brutalt och livsfarligt.
Alltså fattar ni, snart är det dags.
Pirite!
Har ni hört vilka artister som kommer? Det är Daniel Rotana, det är Oskar Lindros, nej men det är Molly Sandén.
Och vi börjar den här ovanliga historien i början av december förra året.
144 timmar av musik som inte bara underhåller, den räddar liv.
Jag hade jobbat, det var en torsdag. Jag var laddad inför att springa med min springgrupp. Och det var Musikhjälpen den här veckan, så vi hade en bössa där vi skulle samla in pengar till alla barns rätt att gå i skolan.
Robert Andersson jobbar på förskola och har precis avslutat för dagen, och på kvällen är det löpning som gäller. Han springer mycket och beskriver sig som en hobbyamatörlöpare, och idag ska han leda ett gäng nybörjare mitt under Sveriges Radios Musikhjälpen.
Då hade vi då att alla som kom och sprang med oss och donerade fick ett blinkande skosnöre som de kunde ha på sina springskor under december, där det var så mörkt och kallt.
De börjar i Liljeholmen, och det är en lite mindre grupp på kanske 7 stycken som har samlats. Några har shorts på sig trots vinterkvällen.
Det var kyligt, men det var inte jättekyligt, så det var ingen snö. Men det var mörkt och kallt den dagen.
Klockan är runt 6:30 och rundan de ska ut på, den är 5 kilometer lång.
Vi stod där innan och dividerade om vi skulle springa Tanto som vi alltid gör, eller om vi skulle springa Vinterviken den här dagen för att mixa om banan lite, för att det var Musikhjälpen veckan.
Robert väljer till slut Vinterviken och de ger sig av. Han är först i ledet och den som ska hålla tempot. De springer inte så fort och alla småsnackar med varandra. Det är bra stämning, men de hinner inte långt alls. Bara någon dryg kilometer.
Jag tror vi alla såg att det hände någonting i mörkret längre fram, men vi kunde inte riktigt uppfatta vad som hände.
Det är något som pågår där precis vid sporthallen i Vinterviken. Det ser löparna när de börjar närma sig. Det är ett skogsparti vid den här hallen och det är lite svårt att se vad det är som händer. Men det verkar vara några som bråkar eller något slags bus, hinner Robert tänka. Det är ju vinterkväll och mörkt, och också extra mörkt där vid skogsdungen.
Men så hörs ett rop på hjälp. Robert är bara 20 meter därifrån nu och han ropar tillbaka.
Behöver ni hjälp? Och ja, vi behöver hjälp. Och då springer vi fram. Eller jag springer fram, och jag tänker inte på om någon följer med mig. Men jag sprang fram. Jag var först i ledet.
Och nu blir de där skuggorna vid dungen allt tydligare. Det är två unga män. En av dem ligger ner där på marken och han skriker: hjälp, ni kan inte springa iväg, hjälp. Och så gör han en gest och liksom visar upp sin arm. Robert ser att killens vinterjacka hänger och så säger killen: jag har ingen hand.
Och jag tänker, jag måste hjälpa den här personen snabbt nu. Och då tänker jag först att jag behöver ta min tröja för att stoppa det som hänt.
Killen håller på att svimma flera gånger och Robert och de andra löparna försöker hålla igång honom. De pratar med honom och han upprepar: min hand, min hand. Roberts löparkompisar lyser med mobiltelefonerna mot armen och då ser de en hand ligga jämte killen. Robert är precis på väg att slita av sin tröja för att försöka stoppa blodflödet.
Men då kommer en av mina löpmedlemmar med gåendes med sitt blinkande skosnöre på armen. Och då säger jag snabbt: ge mig snöret och ring 112. Och så får jag snöret och använder snöret för att hjälpa personen.
Alla i löpargänget fattar att det här är ett riktigt allvarligt läge. Killen på marken har även skador på andra ställen på kroppen, bland annat ena benet.
Ambulansen är nu på väg och några av de andra löparna springer upp för att möta den så att sjukvårdarna hittar rätt direkt. Robert, han stannar kvar hos killen och har hela sitt fokus på honom. Han har gjort ett avsnörande förband vid handleden med det blinkande skosnöret och håller också åt för att stoppa blodflödet. Och han pratar hela tiden med killen för att hålla honom vaken.
Jag ser nu i mitt minne hur dåligt den här personen mår. Det var en obehaglig blick och stund att uppleva. Verkligen. Hemsk upplevelse, så att jag vill inte gå in på detaljerna.
Killen har dödsångest och säger flera gånger att jag håller på att dö, jag kommer inte klara det här.
Det här klarar vi, du ska klara dig, du ska överleva, det här är viktigt. Jag brydde mig inte om vad som hade hänt. Jag var fokus mer på att du ska överleva, det här ska jag hjälpa dig med.
Robert har gått flera första hjälpenutbildningar i jobbet och där vid sporthallen blir de där viktiga initialerna LABC som ett mantra för honom.
Livsfarligt läge, andning, blödning, chock. Så det var så jag tänkte när jag kom på plats. Och det gick typ automatik alltihop när jag var där och gjorde allt. Jag vet inte om det var någon överlevnadsinstinkt som kickade igång, för att när jag såg vad som hade hänt och hela situationen, då var det verkligen bara så här: aj fan, nu hjälper vi den här personen.
Nu kommer en kvinnlig ambulanssjukvårdare rusande fram och hon skriker ut flera frågor som hon snabbt måste få tydliga svar på. Har han sticksår på magen, halsen, ryggen?
Ambulanspersonalen var grym i det här läget och gav direktiv och bad mig kolla saker, och jag visade vad den bad mig om att kolla och var väldigt tydlig vad alla skulle hjälpa till med.
En annan av löparna skickas upp till ambulanssjukvårdarens kollega för att hämta en tourniquet för att kunna göra flera avsnörande förband. Sen kommer de ner med båren och löparna får hjälpa till att lyfta och lasta den skadade killen.
Så det gick. Allting blev, vad ska man säga, allting gick jättesnabbt och gick väldigt bra till när ambulanspersonen kom. Man kände sig trygg med personen.
Ambulansen lämnar i ilfart mot Karolinska universitetssjukhuset. Kvar står Robert Andersson i shorts och blodig tröja och försöker ta in vad han precis har varit med om. Sporthallen har spärrats av och alla som är där ska förhöras. Efter en stund så får Robert gå in i hallen och värma sig lite och tvätta av sina blodiga händer.
Det här var ju en traumatisk upplevelse. Vi samlade gruppen och gick tillbaks till platsen där vi samlades första gången. Och under hela vägen pratade vi om det här och vi uppmanade alla att ta och prata om det här och ta hjälp om det känns jobbigt. För att Och det kanske inte kommer idag. Det kan ju komma sen också.
Det är ovanligt. Och framförallt den utvecklingen vi har sett. Så det vanligaste är ju att man inte lämnar några kommentarer alls under förundersökningen.
Det här är Emma Hilmersson som är åklagare i målet. Hon ska senare åtala två killar i 20-årsåldern för mordförsök. Och det ovanliga här är att en av dem faktiskt berättar vad som hänt.
Och här har vi helt plötsligt en väldigt fyllig berättelse att förhålla oss till. Och han lämnar ju också en förklaring till varför han väljer att berätta.
Och vi kommer till den där historien och förklaringen om en liten stund. Men nu, där på kvällen, är det fullt fokus på offret. Killen som är 19 måste snabbt till sjukhus.
När de första poliserna kommer till platsen så är ambulansen ju redan där. Och ambulanspersonalen, de är väldigt uppstressade, berättar en polis. De skriker att de måste åka in med den skadade nu. Och sjukvårdarna, de lägger ju all sin kraft på honom. Men den avhuggna handen, den ligger kvar på brottsplatsen. En av poliserna får springa tillbaka och hämta den och lägga in påse så att ambulansen kan ta med den till sjukhuset.
Skadorna bedömdes ju av Rättsmedicinalverket som livsfarliga.
I ambulansen är 19-åringen vaken och talbar, trots sina allvarliga skador. Han berättar då att han tror att de som attackerade honom var killar som är i konflikt med vänner till honom som tillhör en annan gruppering. Gärningsmännen ska ha ropat två olika namn på personer han känner samtidigt som de har huggit honom.
Han blir nedtagen på marken. Och sen så blir han utsatt för ett grovt våldsdåd där han får motta flera hugg med en större kniv av machete-modell mot kroppen. Han får flera hugg mot benet och sen så får han också ett hugg mot handen som gör att hans hand blir amputerad.
Inne på sjukhuset så sövs 19-åringen och han får både antibiotika och stelkrampsvaccin och så förbereds han för operation. Han har fått huggskador på benen och fotleden och de sys och han får en blodtransfusion. Sen flyttas han över till handkirurgen för att sy fast den avhuggna handen.
Skadorna bedöms som livsfarliga, men 19-åringen har haft tur. Att överfallet skedde där det skedde, på en plats och tid när folk var i rörelse. Och det ska också spela roll i jakten på de misstänkta gärningsmännen.
Även om det var ett livsfarligt våld, så det är klart att hade det här skett på en avlägsen plats utan någon möjlighet att få någon snabb läkarvård eller att folk på något sätt hade sett eller kunnat kalla på hjälp, då är det ju klart att de här skadorna hade kunnat leda till döden. Det här är inte ett utsatt område. Det här är inte ett område där det vanligtvis sker våldsdåd. Och därför så kan det också finnas en större vilja att prata med polisen när det har hänt någonting, för att det är mer ovanligt på en sån plats än vad det är på andra platser.
Under tiden som 19-åringen opereras på sjukhuset söker polisen efter de som attackerade honom. Flera av löparna i Robert Anderssons grupp har sett två unga killar fly från platsen. En klädd i ljus tröja och en i mörka kläder.
Min bild är att det är många som har pratat, och en bakgrund till det kan ju såklart vara platsen som det här händer på.
Löparna har all sin uppmärksamhet på den skadade på marken, men det är flera andra personer där i området som ser de flyende killarna.
Ett vittne till exempel möter dem när de springer förbi honom. Vittnet berättar hur han ser en av killarna hålla i en machete och han tycker att det ser ut som det är blod på den.
Ett annat vittne, en kvinna som är ute och rastar sin hund nere vid vattnet, ser också de två killarna som kommer springandes. De flåsar och pratar upprört med varandra. Kvinnan berättar att den ena har en vit jacka och den andra en svart. Båda har luvorna uppdragna. Den ena håller i något som ser ut som en flera decimeter lång batong.
alla iakttagelser man har gjort av gärningspersonerna har varit viktiga. Vi har ju haft uppgifter om hur de har tagit sig från platsen, och det har varit viktigt för att sen kunna lokalisera med hjälp av mastuppkopplingar.
Nära där vittnena har sett killarna fly hittas ett knivfodral, och på det här fodralet ska man senare hitta blod från brottsoffret, 19-åringen. Men redan där på kvällen så blir hans kompis misstänkt. Det ser ut som han har lurat dit 19-åringen, och han blir misstänkt för medhjälp till mordförsök. Han ska senare frias från de här misstankarna, men i hans telefon så finns en avgörande pusselbit.
Den här chatten som vi hittade då i målsägandens kompis telefon, där vi kan se att en av gärningsmännen har chattat direkt i anslutning till gärningen med målsägandens kompis. Och den chatten pågår ju ända fram till 2 minuter i 7. Så direkt innan gärningen ska ha skett.
Tidigare den här dagen har 19-åringens kompis varit på jakt efter droger. Han har abstinens och vill köpa en låda tramadol. Han har kontakt med flera olika Snapchat-konton som säljer, och han får napp hos ett av dem. Och de gör upp om att träffas vid Vinterviken.
Den här dagen så har kompisen lovat att fixa en telefon till 19-åringen. Dagen innan har han nämligen stoppats av polisen och blivit av med både narkotika och alla sina telefoner. Vid den här tiden så bor han på ett stödboende, och han behöver en telefon för att kunna ringa sin kontaktperson.
Han och kompisen har känt varandra i några år, men de har börjat umgås allt mer den senaste tiden. Kompisen ska lösa en telefon, men först måste han fixa tramadol åt sig själv.
Vad kompisen inte vet då, det är att bakom det där Snapchat-kontot som säljer tramadol så finns en person som han tidigare har haft en konflikt med.
Flera månader tidigare har killen bakom Snapchat-kontot blivit misshandlad och rånad. Han anklagar 19-åringens kompis och en annan kille för att ligga bakom. Och konflikten, den har trappats upp. Båda ska ha blivit hotade.
När de kommer dit så av någon anledning så bestämmer de att det inte är han som har haft kontakt med säljaren som ska gå fram och genomföra det här köpet, utan det är hans kompis. Och det är också då målsäganden i det här ärendet.
Ja, där vid sporthallen så övertygar kompisen 19-åringen att gå fram och göra upp knarkaffären. Själv är han efterlyst och vill hålla låg profil, har han sagt. Inte synas i onödan.
Enligt min uppfattning så finns det ingenting som tyder på att han skulle känna till vad det var som skulle hända. I och med att vi jobbade brett så var det en teori som var uppe under förundersökningens gång. Men i och med att vi inte hittade någonting som tydde på det så släppte vi det spåret. Vi kan se hur gärningsmännen har rört sig och att de kopplar upp på master som täcker brottsplatsen. Också som täcker då det här området där de blir upplockade med taxi efter gärningen.
När polisen tittar närmare på det där Snapchat-kontot ser man att det har kopplat upp hemma och sen har de misstänktas mamma.
Och vi kan också se då de här taxibokningarna som har gjorts av den samma gärningsman som chattar med målsägandens kompis. Gör också en taxibokning direkt efter gärningen där de båda två åker hem då till den andra gärningsmannens bostad.
En vecka efter dådet grips båda på en snabbmatsrestaurang, men de nekar till brott.
Den ena av dem, han som misstänks ha huggit 19-åringen, svarar inte på särskilt många av polisens frågor. Han vill oftast inte ge några kommentarer alls. Hans förklaring är att han har varit hemma hos sig tillsammans med en tjej som han inte vill namnge. Han bor nära brottsplatsen och de har bara hängt där hemma hos honom. Under rättegången så ger han en lite annan historia, men han nekar fortsatt till brott.
Men redan från början har polis och åklagare kunnat placera de båda åtalade på brottsplatsen. Och det är faktiskt en medåtalade som placerar dem där.
Den andra killen har ju berättat sin berättelse redan från egentligen det första riktiga polisförhöret. Han berättar ju att han och hans kompis kom överens om att om de åker fast så skulle båda berätta. Det säger han ju i också sitt första polisförhör, att jag berättar för att vi bestämde att vi båda skulle berätta.
Han berättar i förhör att han ska följa med till Vinterviken för att hjälpa sin vän att hämnas för misshandeln tidigare under hösten. Men han säger att han inte visste att den andra hade en stor kniv med sig och han trodde att det bara handlade om att sparka och slå. Han berättar också att han blev chockad när kompisen drog fram kniven och att han försökte få honom att sluta.
Men just det här, det tror varken tingsrätten eller åklagaren Emma Hilmersson på.
Han beskriver hur de är klädda den här kvällen. Hans kompis har ingen väska med sig. Han har ett par byxor och en kortare jacka. Den här kniven beskrivs som någonstans mellan 20 och 35 centimeter. Enligt min uppfattning så framstår det som osannolikt att han skulle kunna haft med sig en sån här kniv utan att hans kompis hade märkt det.
Han berättar också att de kastade macheten i vattnet några hundra meter från brottsplatsen. Fodralet hittades ju snabbt och polisen söker efter kniven flera gånger. Man gör också en vallning med den misstänkte. Det är en ganska omfattande procedur med flera polisbilar och följebilar där han vallas längs hela flyktvägen ner till vattnet och berättar hur macheten kastades och studsade mot en gren och sen landade i vattnet. Men man hittar inte macheten.
Och vid det här sista dykförsöket så skrev ju också dykarna det i sin promemoria att om den hade legat där så hade man med 80% sannolikhet hittat den. Så utan att veta helt säkert så tror jag inte att den ligger kvar. Utan sannolikt så har någon varit där och hämtat upp den.
Du berättade ju att en person låter fram den här personen. Vad är dina tankar då? Vad tänker du när du ser den?
Under rättegången berättar 19-åringen här på frågor från sitt målsägande biträde om den panik han upplevde under attacken. Hur han först blir knäad i ansiktet så han faller till marken och hur han får ta emot flera sparkar mot kroppen när han ligger ner. Gärningsmännen ropar ju två olika namn på helt andra personer och han försöker få dem att fatta att han är fel person.
Om jag återgår då till det tillfället när handen huggs av. Mm. Och du uppfattar ju att det här händer. Mm. Vad tänker du och känner du då?
Han berättar också om sin dödsångest, att han trodde att han skulle dö och att han släpade sig själv längs marken för att få tag i sin hand och han försökte sätta fast den, men det gick inte.
Du menar på att händelsen avbryts och att vittnena kommer. Vad tror du hade hänt ifall vittnena inte var där?
Han svarar att han tror att om våldet hade fortsatt så hade han dött. Totalt får han ta emot minst 8 hugg mot kroppen som utdelats med stor kraft.
Och när han under rättegången berättar om de allvarliga men som han har fått efter attacken så svimmar faktiskt en av de tilltalades föräldrar och rättegången får avbrytas för en stund.
Vad som händer? Jag
har svimmat.
Sätta på inspelningen igen. Så.
Man lyckades sy fast handen igen, men 19-åringen berättar att den egentligen inte har någon riktig funktion. Men det är inte bara de fysiska skadorna som påverkar honom idag. Han har isolerat sig väldigt mycket, slutat prata med människor och han säger att han tycker att det är obehagligt att vara på offentliga platser. Då går hjärnan på högvarv och han analyserar varje plats för att skanna efter faror.
Jag tyckte att det var så nära ett fullbordat brott och att den var så hänsynslös och att det fanns försvårande omständigheter mot bakgrund av liksom vilken typ av våld som hade använts och de men som målsäganden orsakats.
Åklagaren Emma Hilmersson ville att de båda åtalade skulle dömas för mordförsök och hon yrkade på långa straff, 14 år respektive 12 och ett halvt. Motivet till dådet har landat i att det handlade om en personlig konflikt men att man tog fel på person.
Vi utredde ju det här inledningsvis brett för att se vilken finns det en hotbild mot målsäganden? Vilka är han kompis med? Har han några fiender?
Redan i ambulansen så nämnde ju 19-åringen att han trodde att det kunde handla om en konflikt mellan nätverk. Och det är också något som man har försökt utreda, säger åklagaren.
De gjorde sig av med de telefonerna efter gärningen och vi har inte lyckats hitta dem och tömma dem och gå igenom vad de har haft för kommunikationer. Därigenom så har vi heller inte hittat någonting som knyter den här gärningen tydligt till en konflikt, förutom då en konflikt av mer personlig natur. Sen kan vi ju se att de här personerna, de rör sig i någon form av nätverkskontext. Sen har vi inte utrett huruvida någon av dem är medlemmar i kriminella nätverk. Tanken var inte att man skulle gå på den här målsäganden, utan det är man har gett sig på fel person. Man trodde han var någon annan.
När rättegången avslutades blev de båda misstänkta kvar i häktet, men då häktade för synnerligen grov misshandel, och det är också det som de döms för. Tingsrätten kommer fram till att det inte finns några bevis för att de hade uppsåt att döda.
Han som utdelade huggen, han döms till 6,5 års fängelse. Den andra killen får ett betydligt lägre straff, 3,5 år. Och det får han eftersom han har medverkat i utredningen. Och tillsammans ska de betala skadestånd på totalt drygt 360 000 kronor till 19-åringen. Och åklagaren Emma Hilmersson, hon har nu överklagat domen. Hon vill att båda ska dömas för mordförsök, eller i alla fall till längre fängelsestraff. Även båda de dömda har överklagat domen.
Det var verkligen så att man stod ju där och bara, vad har hänt? Hur hamnar vi i det här? När man stod där. För det var, som sagt, en hemsk incident och konstig plats att stå i efteråt.
Löparen Robert Andersson har följt nyhetsrapporteringen efteråt, men han var inte kallad som vittne och var inte heller med på rättegången. Och han och löpargruppen har inte heller sprungit den här rundan igen. Det är inget medvetet val på grund av det som hände. Det har bara inte blivit så.
Familjen hörde av sig och tackade verkligen för mitt agerande och är vi tacksamma. För det jag gjorde för deras barn. Det kändes till en början jättefint. Men även väldigt jättekonstigt. Jag har ju aldrig fått ett sånt meddelande. Så jag satt väldigt länge och tänkte, hur svarar jag på det här? Varsågod. Ingen orsak. Jag började skriva fram och tillbaka. Så sådde ut och pratade med min sambo flickvän om vad ska jag skriva. Jag är väldigt glad över att jag kunde agera på det sätt jag gjorde. Och jag har också läst nyheter kring att det vi gjorde räddade personen. Så att jag är jätteglad över det. Och vill, vad ska man säga, inspirera folk att agera. Våga fråga folk om de vill ha hjälp. Små som stora grejer. Var en medmänniska.
Du har hört Petri Krim den här veckan om macheteattacken i Vinterviken.
Producent var du, Jenny Hellström, och ljudtekniker var Fredrik Nilsson.
Har du tips till oss på någonting som du vill höra i podden eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, så når du oss på petrikrim@sverigesradio.se eller 073 461 2915, och där når du oss också på signal.
Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och TikTok. Där kan du också skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Jenny Hellström.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.